En podcast från Aftonbladet.
Karin!
Tone!
Hur mysigt att säga folk så till dig när de träffar dig.
Ibland gör de det.
Det gör de till mig också.
Om det är så en bambino.
Ja, sjukt om det var någon helt random. Jag känner att jag sitter så långt ifrån dig.
Jag vet. Hej min vän.
Men det är för produktionskvaliteten.
Du, det här är ju vårt sista avsnitt för den långa avsnitt för den här säsongen. Sen gör vi 4 ja. Sommaravsnitt. Och sen är vi tillbaka.
Det här är vår, jag vet, men det här är faktiskt vår sommaravslutning.
Ja, det är det.
Eller hur man i skolan?
Ja.
Ja.
Skolavslutning.
Skolavslutning, det här är vår bambinavslutning. Mm. Och jag känner mig faktiskt pirrig och excited inför vårt avslut.
Mm.
Vad känner du?
Jag känner ett, som alltid, ett vemod.
Nej.
Det är inte en farlig känsla, Tone.
Nej, jag vet, men kan du inte bara vara så ibland? Ah, vad roligt!
Ja, men jag känner också... Jag känner... Jag kommer sakna dig och...
Ja, men vi kommer ju ses ändå.
Ja, jag vet.
Jag tycker att jag känner att det är sommar i luften. Och när man är frilansare så har man så lite grejer som typ markerar säsongernas
tidens gång.
Exakt. Så därför känner jag så här, jag känner mig pirrig. Det känns mysigt, det känns lite högtidligt.
Ja, det är lite högtidligt.
Det känns
tycker
också,
jag borde ha klätt upp mig.
Nej, men jag hade också tänkt, jag hade värsta planen, jag skulle med kakor och allting, så var jag så, nej, jag orkar bara inte.
Nej.
Vi hade ju vårt samtal igår om ultravåld på
Maxim. Det var ju helt otroligt. Tone.
Eller i måndags då.
Ja,
ja, det var så jävla roligt.
Tack till alla som kom.
Tusen tack till alla som kom.
Det var ju verkligen din kväll.
Ja.
Alltså de hyllningarna som du fick när du kom in på scenen.
Nej, men det var helt
det
galet.
Det var helt fantastiskt. Jag blev så rörd av hela situationen.
Nej, men det var så roligt.
Men du är också så värd det, för den här boken är ju fantastisk.
Tack
Tone.
Min vän. Tack. Och du var jätteduktig.
Mm. Men hur går det med din, eller det går ju helt otroligt, vilket genomslag för din bok.
Nej, men det är helt galet.
Det här är en ny nivå för dig.
Ja.
Ja, kan du berätta lite om det, hur det känns? För det här är ju din tredje roman.
Det här är min tredje roman och min fjärde bok.
Ja.
Och jag
Men när jag kollade på din Wikipedia-sida så var det som att du hade gett ut ytterligare en bok.
Okej, vilken då? Fan vad härligt.
Som var din första bok.
Ändra inte. Nej, men vadå? Min första bok, var det inte min första pjäs?
Nej, aha.
För jag kom ju med en pjäs innan Tripprapporten som heter Härlig är min avgrund.
Ja, det var den. Härlig är min avgrund. Ja, det är en pjäs.
Ja, det är en pjäs.
Ja, nej, men det här är ju din tredje roman.
Mm.
Och hur känns det jämfört med tidigare
men
utgivning?
Men det är så konstigt, för jag tror typ varje gång jag har kommit med en bok, så jag har varit så, oj gud, jag kan inte fatta att folk, alltså jag har liksom inte fått vara en sån liten kyckling nu.
Nej.
Men typ när Tripprapporten kom så fick den ju
som
liksom,
var din första bok.
Min första roman, så fick den ju ett väldigt stort genomslag för att vara liksom vad det var.
Mm.
Och det var ju...
Vadå för vad var det var?
Alltså en litterär debut av, en litterär debut av, som har skrivit liksom 150 väldigt flummiga sidor om att punda.
Mm.
Alltså det blev ju ändå typ så, en pock. Typ Sigge och Alex gjorde så här specialavsnitt av den boken. Jag fick vara med i Kobra. Alltså det blev ju Babel. Alltså
det blev en apparat. Liksom,
exakt. Mm. Och då var jag typ så här... Det är typ så det känns den här gången.
Ja.
Förstår du?
Nej, jag förklarar hur det känns.
Ja, men det känns... typ så känns det.
Mm.
Jag satt ni här och väntade på mig. Det är typ så det känns. Mm. Att man är liksom helt ensam med sin lilla grej och sen så bara poppar man ut. Alla bara, vi har väntat på dig!
Ja.
Man bara, men hur kunde ni veta att ni har... Fast jag har dem ju inte, för de visste ju inte vad det var. Liksom.
Nej.
Och så kunde det kännas med Tripprapporten också, att de var så, vi har väntat på dig! Bara, okej, varför det? Typ.
Men kan du njuta av det
här
som
är det värsta
sker?
För det här är att du ställer mig den här frågan nu. Det här är min nya inre mobbare är så, du njuter inte. Du njuter inte och det kommer aldrig komma tillbaka och du njuter inte nu och sen kommer du vara på dekis och då kommer du säga tillbaka av vad jag önskar att jag njöt. Nej, typ så. Din nästa bok kommer floppa och boken efter det kommer floppa och då kommer du önska att du verkligen njöt av hur liksom.
Är det en konstig stockholmsk röst? Alltså för den har väldigt
om det var någon på mitt förlag typ.
Den hade väl liksom en väldigt tydlig otydlig dialekt, tycker jag, bara den här hatrösten.
En sån reklamröst.
Ja, reklamröst.
Nej, men du vet, det är så, för att jag tror också, du vet, när man känner så, oj, typ nu var det lite sug här i luften.
Det är ju ett otroligt sug.
Ja, men då blir man ju så jag tänker alltid på när allting ska ta slut.
Mm.
Och inte, och jag försökte tänka det här om dagen med liksom Martin Hägglund.
Mm.
Heter han så? Filosofen.
Mm. Ja, visst.
Som ju skrev den där
Ditt enda liv. Vårt enda liv.
Vårt enda liv heter den så.
This life heter den på engelska. Mm.
Och liksom, då är ju typ hela det som gör livet heligt är ju att det ska ta slut.
Kul att du pratar om det, för jag ska prata om ett angränsande ämne snart.
Okej, okay, förhärligt. Och
ja,
då känner jag typ så här, och så försöker jag tänka på med allt typ att det som gör det här viktigt och stort är att det inte kommer bli så här igen.
Mm.
Men den,
det är också en otroligt stressig känsla.
Det är en så stressig och hotfull insikt och känsla.
Då måste man vara verkligen i nuet.
Exakt. Och det är väldigt svårt. I nuet, men också medveten om att, för det är ju en sån dubbelhet. Det är ju både att man är i nuet, men man är också typ så här, det kommer inte komma tillbaka typ. Och det är bara, då är det ju så här, då är man ju också, man är ju ledsen för att det inte kommer komma tillbaka.
Mm.
Så det är så jag känner.
Mm. Det som jag tänker att det är som jag, min känsla för våren, fast upphöjt säkert till någon.
Ja, men exakt, men jag försöker nu vara lite så att jag har gått på barer.
Mm.
För att jag ska vara så här, jag ska inte bara så här, för att jag känner mycket att jag kan vara så himla en eremit. Mm. Alltså att jag verkligen kan så alltså jag ibland kan ju, jag vet vi pratar om det ofta i podden, men typ, ibland när jag bara tänker på ditt liv så är jag så wow, typ det är så mycket människor, det är så stort, det är så många nära relationer, det är din familj, det är dina yrkesrelationer. Alltså du är liksom bara där ute hela tiden och bara ger och tar emot.
Mm.
Och jag känner typ så att jag
Gud vad kul, jag har inte aldrig hört det. Det är så du tänker. Det var intressant att höra hur du tänker på mitt liv.
Jo, exakt det. Men, så tänker jag på ditt liv. Och det är typ så, när du är så här, idag är jag en lugn dag, och då är det så här, jag ska åka till Greveholms slott, och sen ska jag till Rosendals trädgård, och sen ska jag laga mat till mamma, och sen ska jag och pappa ta en cykeltur, och sen ska vi lägga Lego, och sen ska jag träna, och sen ska vi bara ta det lugnt. Och man bara, wow, typ, alltså, du har så mycket att ge, och ta emot. För det är inte bara att man ger, utan det är också att man får all den här kärlek,
liksom. Exakt.
Men jag känner att jag är mycket mer innesluten i mitt liv och i mig själv.
Ja, jag vill ifrågasätta din självbild lite, för okay. Jag tycker ofta att jag hör, alltså du beskriver ju ditt liv så, men du har ju en stor grupp liksom nära vänner.
Jag har en stor grupp nära vänner
som du träffar, ja, som du har mycket kontakt med. Du har en kille, du har en nära familj som du träffar mycket, systrar, din mamma.
Okej, okay, ja. Så jag känner att jag är mycket ensam.
Ja, men jag tror att du är ensam i ditt arbetsliv.
Ja, exakt,
och då är du ensam.
Precis. Men nu försöker jag vara så här.
Men du har ju ett jätte, så att det är en väldigt, jag köper liksom inte riktigt din beskrivning av kontrasten.
Ja, sen faller mellan hela den här grejen.
Ah, okay.
Så då kan jag för då känner jag att jag nu försöker vara så ute
där. Ja, men
där,
det är bra.
Liksom.
Ah. Och hur går det då?
Ja, men jag bra.
Ja. Och alltså, då, alltså ute där, vad sa du, på stan.
Man går på en bar, man träffar sina vänner typ. Man liksom,
man lever sitt liv, man är i sitt liv.
Och försöker vara i den här energin kring boken.
Ja.
Förstår du?
Ja, det
är bra. Jag ska känna av den.
Ja.
För sen är det slut för alltid och kommer antagligen aldrig komma tillbaka.
Jag tror att det kommer ge ut många böcker. Och
jo,
att
det kommer
alla bli
så. Det är inte alls samma sug kring det här som det var under förra.
Det tror jag inte.
Jag tänker på det så mycket nu. Charlie XCX ska komma med en ny skiva nu i slutet av juni som heter typ Rock Music and Fashion. Rock Music Fashion tror jag den heter.
Mm.
Och det är så uppenbart att hon vet att det här är liksom inte rat. Typ. Och alla på TikTok, alla barn där är så jävla krävande. Så de är så, det här är dåligt, det här är dåligt. Mm. Så hon har liksom henne så här hon har ett så här konstig metamarknadsföringskampanj där hon bara hela tiden lägger upp massa TikTok som är så här, det är okej om ni inte gillar den här nya skivan. Och typ alla gillar ju olika saker. Och sen så typ, hade hon lagt upp en sån TikTok
nästa
här om dagen.
Nästa nivå av så självförsvar. Liksom
exakt, hon försöker vara så här trevlig med det typ.
Ja.
Men också så, det känns så osäkert. Och då hade någon kommenterat på senaste sån här TikTok, can't believe Charlie XCX is explaining subjectivity to me. Alltså verkligen är så. Och då, jag vet inte, jag bara känner med henne i framtiden.
Men du, vad heter det, vad ska du göra i sommar då, Tone?
Jag ska,
jag vet ju, men berätta för.
Jag ska åka till Paris och i hela juli. Och det här längtar jag efter så himla mycket. Nu har jag typ den här veckan och nästa vecka också med ändå mycket bokgrejer. Och sen så klingar det av och sen så är det först ska jag till London med min kompis Vendela och se Lily Allen. Och sen så tar jag tåget från London till Paris och så ska jag vara där en månad.
Jag har aldrig åkt den där.
Nej, inte jag heller.
Vad heter den? Euro.
Men jag har ju flygstopp.
Ja.
Så att jag... Skoja!
Jaha, jag bara, okej.
Okay. Jag såg skräcken i dina ögon. Nej, och sen så ska jag ta tåget. Och sen ska jag vara där en månad.
Mm.
Det ska bli så...
Vad ska du göra där?
Alltså jag skulle ju läsa franska.
Ja.
Men nu, alltså jag känner mig så trött.
Vet du vad, Tone?
Nej.
Jättebra beslut.
Eller hur, var det ett bra beslut?
Jättebra för att jag
var
beslut. Så här,
nu ska jag bara vara där och skriva
vila.
Och gå och promenera.
Skriva?
Ja, jag ska, alltså inte skriva på något. Nej. Bara skriva så som jag gör. Ja. Man bara skriver. Ja. Liksom,
men
bara...
inte på någon jävla deadline.
Nej.
Inte med någon deadline.
Nej. Alltså bara vara i mitt kreativa juice. Mm. Och bara försöka ladda på batterierna. Mina kompisar ska komma, min kille ska komma. Mm. Det ska bli så jävla roligt. Mm. Alltså.
Och sen kommer du hem.
Sen kommer jag hem. Och då
typ 1 augusti.
Nej, faktiskt tidigare än det, för jag typ ja, skitsamma, men då ska jag åka till Bohuslän och göra en litteraturfestival och sen så bara dra allting igång igen.
Mm. Ja, och sen blir det full
rulé
hela.
Och full rulé för oss också, men jag tror inte vi kan säga det.
Nej,
riktigt.
Men vi har roliga grejer på
gång. Vi ska
gång.
Vara på lite olika festivaler i Sverige.
Jaja.
Så mycket kan man säga.
Så mycket kan man säga.
Storsjöyran. Skoja, tyvärr inte det.
Nej, men vi återkommer.
Verkligen.
Vi återkommer på Instagram.
Det gör vi. Ja.
Ja. Vet du vad jag ska göra?
Okej, okay, oh my god. Och det här är också så viktigt innan du ska säga vad du ska göra. För jag vet att du inte har någonting att säga i den här avseendet.
Nej.
Och det är att i och med att jag känner nu liksom att det enda jag kan tänka på är vad jag ska ha för stil i Paris. Alltså jag är så besatt av det. Så det är därför jag har klippt av mig håret.
Du är jättefin i håret.
Jag ska också blondera det lite. För jag känner att typ ingen märker att jag har klippt av mig nästan 2 decimeter.
Det är alltid så när man klipper sig. Det är aldrig någon, när man har långt hår, det är aldrig någon som ser.
Nej, det är aldrig någon som märker. Man måste bara färga det så folk märker. Men det här känner jag. För jag var så här, ska jag gå runt i Paris med de här äckliga hårlängderna?
Liken.
Nej, det går inte. Och sen så... tänker jag så här jättemycket. Jag har köpt en klänning nu från ett märke som heter Doen.
Mm.
Som är liksom...
Va? Vilken idé? Har jag sett den?
Nej, jag skulle visa det innan, men då var du helt upptagen. Jag bara, vill du se vad jag köpte på Net-a-Porter?
Ja,
vill du se vad jag köpte? För jag fick inte ens svar.
Nej, förlåt. Jag satt med min dator.
Jag förlåter dig. Mm. Och sen så ska jag ha ett par... Och sen så har jag köpt ett par ballerina med en liten klack, ljusblå.
Åh, vad fint.
Hur fint.
Ja.
Och sen så har jag köpt ett par Nike som man kan ha i vatten, så konstigt, som är typ en så men som är väldigt så väldigt Gore-Tex.
Mm.
Så jag ska ha den här blommiga miniklänningen och mina Gore-Tex skor i Paris.
Och ditt blonderade hår.
Och mitt blonderade hår, och sen så tror jag att jag ska köpa ett par riktigt vräkiga solglasögon från Gucci. Alltså som är typ så här stora.
Jag har ett dröm. Solglasögon.
Nej,
som jag aldrig kommer få. Nej, men de här jätte, du vet de här Celine som är så rymd.
Käft med dig, alltså de, om jag nej, vi får inte ens tänka på dem, för de är alldeles för dyra. Alltså
jag
vi får
vet,
inte ens tänka
de
på
ju...
dem. De är magiska.
Men magiska.
De är helt magiska. Nej, men jag tror också så, för jag vill att min stil i Paris ska vara typ samma outfit varje dag.
Mm.
För nu har jag gjort väldigt mycket författarframträdande och sånt bara i min jeans och min kashmirkofta.
Mm.
Och då har jag tänkt på Joan Didion och typ hennes, kommer du ihåg hennes berömda packningslista?
Nej.
Hon har en sån berömd packningslista som vad hon tog med sig när hon åkte på alla sina reportageresor. Och då var det typ så här, 2 stycken bodys i kashmir, en kjol, alltså det var bara så en uniform med typ 5 plagg.
Ja, det var skönt.
Jag vet, så skönt. Och det ska vara min vibe i Paris.
Och då är det klänningen, skorna.
Klänningen, skor, alltså så på kvällarna mina ballerina, på dagen mina Gore-Tex. Den här svarta klänningen med blommor och sen så bara det här korta håret.
That's it.
Oh my god, och mina glasögon.
Åh, vad fint hon är.
Vad ska du göra? Vad ska du göra åt det?
Nej, jag ska inte göra någonting åt det.
Jag ska bara... Du måste bara låta det hända.
Ja.
Vad ska du ha för stil på Gotland?
Jag vet inte. Det här är, nej, men jag ska absolut inte ha någon stil. Jag ska ha så en trasig t-shirt. Jag var på en loppis i helgen och köpte, letade efter t-shirtar som är så jätteuttvättad bomull.
Ja.
Med en, ja, du vet, och så vill man inte ha... Den här tycker jag är för tajt egentligen.
Ja.
Men den här är så lite tajt. Men jag vill ha stora, jätteuttvättade... så tunn bomull med
typ
en
pyjamas.
Ja, typ som en pyjamas. Ja. Så jag hittade två såna med trasig ringning.
Var hittade du dem?
Jag är på en loppis på Mariatorget.
Åh. Oh.
Ja. Så jag ska bara ha dem och shorts hela sommaren.
Okej.
Okay. Ja.
Ska du be och
Nej.
Det viktigaste för mig är att du har BH på dig.
Varför?
Därför annars känner jag att du kommer bara rasa ner i abyssen.
Varför det? Tänk inte på mig någon jävla BH.
Okej, okay, okej. Okay. Bränn BH:n. Bränn BH:n.
Jag ska inte bränna den heller. Jag ska bara, jag ska hasa runt. Vet du vad jag har gjort hela våren?
Ja.
Förodlat.
Det är jättemysigt.
Jag har förodlat, jag har jättemycket plantor.
Men jag vill säga att jag är jätteorolig för dig nu.
Varför det?
Jag är jätteorolig när du säger att du har köpt 2 stycken trasiga pyjamasar på Mariatorget som du ska gå i utan BH och hålla på. Hur länge ska du vara på Gotland?
Några veckor.
Hur många veckor?
Jag vet inte.
Jo, nästan 2 månader.
6 veckor.
Nästan 2 månader, ja. Utan BH. Det är inte bra för någon.
För varför det? Du menar att det kommer rasa ner?
Nej, alltså jag menar psykologiskt.
Varför inte?
Du måste ha något som håller dig på plats.
Jag tycker att du tänker helt fel. Jag tror faktiskt att jag behöver... Jag tycker att jag hela tiden att jag har så mycket som håller mig på plats, som är så här, som är som en jävla fucking bur. Låt mig vara, stopp. Jag behöver gå runt där i mina stora t-shirtar, mina jeans, gamla jeansshorts, och bara hålla på med mina plantor. Jag har en extremt lång läslista med böcker som jag ska läsa i sommar. Och det är det. Men innan dess så ska jag vara i Almedalen.
Och vad ska du göra då?
För första gången på 10 år. Sist jag var i Almedalen, jag var ju jämt i Almedalen förut. Det känns som ett annat liv. När jag jobbade på ledarsidan på Aftonbladet och innan dess med politik och journalistik och sådär. Och jag har ordnat massa seminarier i Almedalen. Men det sista året jag var där, eller senast jag var där, då träffade jag... Okej, vet du vad, jag var så nära att ljuga nu, men jag ska inte göra det. Men jag träffade min kompis som sa att han hade träffat på en bar... i Visby en kille som han hade bjudit på så shotsbricka, och så hade de börjat prata, och den här killen hade varit så här, vad gör du här? Och min kompis var så här, jag är här för att bevaka de politiska talen. Han bara, vilka politiska tal?
Precis.
Ja, så då kände jag bara, nej men nu räcker det, jag orkar inte vara här mer, det är så urballat. Och sen var det som att...
poängen av den historien då, för folk som inte vet vad, ja, Almedalen är, det är ju att Almedalen från början är ju en festival för politiker, ja, kan man säga.
Ja, det började med så Olof Palme,
exakt,
höll tal där,
och då har det blivit så de liksom senaste 10-15 åren att det har blivit väldigt kommersiellt och det är mycket sälj.
Ja, men det var ju också, sen var det som att liksom Almedalen pikade väl. Det var också så med Nya Moderaterna. Jag tror Per Schlingmann, liksom när det var så,
Och vem var Per Schlingmann?
Per Schlingmann var ju Fredrik Reinfeldts spindoktor.
Som uppfann de Nya Moderaterna.
Som uppfann de Nya Moderaterna. Och de hade sin storhetstid, ja, men 2006. De vann ju valet liksom 2006.
Det var när Moderaterna började 2010, kalla sig för det nya arbetarpartiet.
Nya arbetarpartiet. Och då hade de stora fester.
Det var en bra tid för Moderaterna. Ingen kan säga något annat. Alltså.
Åh gud, mitt värsta Almedalsminne, vet du vad det är?
Nej.
Då hade jag fått en fråga. Jag kommer inte ens ihåg var jag jobbade någonstans. Kanske på Fokus. Som var en tidning som... jag var med och startade, och, ja, som fortfarande finns, men nu är den jättekonstig. Men i alla fall, jag var i Almedalen och så hade jag tackat ja till att vara med i ett DJ-battle.
Ja, de har ju ofta DJ-battle där också mellan olika typ ledarskribenter och sånt där.
Ja, och då hade jag gjort en jättebra spellista.
Med Ebba Grön, Tantstrul.
Nej, absolut inte. Men tyckte jag väldigt så... liksom cool och politisk musik. Och sen så kom jag till Guldkaggen, heter det kanske.
Ja.
Nej, vad heter Gutekällaren.
Ja.
Och då visade det sig att jag ska inte stå i ett så... jag trodde jag skulle stå i en bar.
I DJ-bås.
I
liksom.
DJ-bås.
Lite gömd.
Lite gömd. Nej, då ska jag upp på scenen. Och så är det så.
Nej,
att man ska liksom så... du vet, få igång publiken.
Ja, ja. Men det, jag tror till och med jag har sett det på bild.
När jag var där?
Nej, inte när du var där, men jag har ju sett bilder därifrån.
Nej, men alltså, du vet, jag totalt disassocierade. Heter det? Disassocierade. Ja, ja. Det var det värsta jag varit med om i hela mitt liv. Och sen, jag tror på mot... och då var det, jag tror att det var jag och Gustav Fridolin.
Yes.
Och så på andra laget var det typ så, kanske Alice Teodorescu eller någonting.
Och vi undrar vad hon spelade.
Ja, jag kommer inte ens ihåg. Skitsamma. Hela den här historien,
ja,
landar i, jag bestämde mig för att aldrig mer åka till Almedalen.
På grund av DJ-battlet.
På grund av DJ-battlet, på grund av den här...
Vem vann?
Det gjorde väl vi.
Bra.
Ja. Och sen på grund av den här killen som inte hade hört talas om de politiska tal. Men det bara kändes så här, vad fan är det här för skit?
Ja. Och det är ju nu... alla som är vänster har ju den åsikten om Almedalen.
Ja, nej, det tror jag inte.
Tycker du inte? Det tycker jag, när jag var i det är ju så här, här pågår ingen riktig politik. Det är bara, det är bara konsulter och bla bla bla. Det är ju, alltså jag sossar kanske är, alltså alla är ju där, men jag menar, jag skulle inte säga att någon som är vänster är så, men, wow, vad Almedalen är bra. Nej. Almedalen.
Nej. Men du, vad tyckte du, för du var ju där det året, det där vidriga, vidriga året 2022.
Mm, när det var valår.
När det var valår när, och hon, Ing-Marie Wieselgren, blev
mördad.
Mördad.
Ja, men vad tyckte jag? Nej, men jag, alltså jag har inte alls sån så här förbild av Almedalen. Och jag tror typ så här, det jag alltid hört om Almedalen är ju typ det du säger nu, att det är så en förlorad plats för konsulter typ och så spinndoktorer. Ja. Men alltså det känns, för mig kändes det som typ en stadsfestival och sen så var Meta där och sålde VR.
Ja.
Men det var liksom inte, ja, det är så himla svårt att säga när man har någonting och alltså det var så här, vad är det för något? Nej, det är typ som en sån stor mässhall fast utomhus. Ja. Och det är inte alls som att det känns så här, åh, det här är demokrati, det här är viktigt för demokratin. Nej. Men jag har liksom, och det var ju pinsamt att vara där. Eller inte pinsamt att vara där, men det var ju, alla event var ju konstiga och pinsamma och bla bla bla. Men jag hade svårt att jämföra det med något, förstår du vad jag menar?
Mm. Ja, men precis. Nej, men och nu har de ju också kortat ner det, för det var också en vecka förut.
Ja.
Och jag kommer ihåg att vi var där med Aftonbladet, man var helt slut liksom. Aftonbladet hade så en jättestor scen där under några år, sen tog vi bort det, vilket jag tyckte var bra.
Men, det är ju som bokmässan.
Ja, men fast bokmässan är mycket trevligare, tycker jag. Mm. Bokmässan, för där är, finns det ändå ett liksom massa författare och folk som älskar att läsa böcker och sådär. Och det här är ändå mycket mer så företags liksom dominerat på något sätt. Jag tycker ändå liksom läsaren och läsandet är någonstans fortfarande i centrum på bokmässan. Men nu ska jag säga, nu har jag inte varit där på 10 år.
Nej.
Så nu ska jag åka dit.
Fan vad roligt.
Och rapportera därifrån.
Jag,
det är
ändå, det kommer bli kul.
Tror du det?
Ja.
Jag ska vara där i 2 dagar.
Jag tyckte ändå det var kul att vara där.
Mm.
Men alltså Gotland, jag har ju inte alls så... Jag kanske har varit på Gotland 3 eller 4 gånger.
Mm.
Och det är ju jättefint där.
Ja, det är det.
Så att bara att gå runt där och att det är så fint. Och så, typ så träffar man så här folk man känner som också jobbar på typ så här Aftonbladet eller etc. Eller bla bla. Det är ju bara mysigt.
Ja, det ska bli jättemysigt.
Du, får jag bara säga en grej innan vi går vidare, på tal om Almedalen och att det är valår. Idag såg jag att Moderaterna hade lagt upp en post på sin Instagram där de skriver så här, det är en bild på Ulf Kristersson och så står det så här: nu stoppar vi de orättvisa tonårsutvisningarna.
Ja, helvete.
Alltså hur dumma i huvudet tror de att vi är?
Ja.
Och igår när jag åkte taxi så hörde jag att nu ska de då, nu, det här har ju blivit en mega backlash för regeringen med tonårsutvisningarna. Och nu så har de ju då kommit på någonting som heter tonårsventilen. Så att alla som har blivit utvisade innan det här dagmötet kan, om de är under de här åldrarna eller i den här åldern, de kan ansöka
i 2 år.
De får ansöka för den här ventilen, bla bla bla. Alltså det är typ bara så, det är sån fucking idioti och det är så det mest förvirrande, dåliga, icke-slagkraftiga valfläsket någonsin.
Ja.
Alltså det är typ helt så, det är helt sjukt.
Det är helt sjukt. Det är verkligen, får se. Nu stoppar vi din jävla psykopat.
Vadå nu stoppar?
Vad du nu stoppar?
Alltså vad menar
det här
du?
Är ju... Ja, vad menar du?
Ja, så är jävla det... sjukt. Jag var bara tvungen att säga det.
Ja, det var riktigt, det är riktigt.
Så där kommer det vara i Almedalen. Så och nu förresten så tycker jag det är hemskt att du ska åka till Almedalen när jag tänker på det.
Ja, det är det jag menar, Tone.
Ja.
Jo, men en grej som också hände mig sist i Almedalen var att jag blev så förföljd av nazister.
Nej, men...
Ja, det har jag också glömt bort.
Okej, vänta lite. Det känns ju som en lite viktig anledning till att sluta åka till Almedalen
än DJ-battlet. Nej, men det var så konsulter, företagskillar med så shotsbricka och nazister i en blandning. Nej, men... Och det är en tråkig blandning.
Jag tycker att du borde ha lätt med det där med nazisterna.
Ja, okay. Men jag vet inte vad jag tycker är värst, höll jag på att säga.
Okay.
Nazisterna
tycker nazisterna är värst.
Ja.
Jag säger okay. Det.
Okay.
Ja. Ja. Men det var inte alls på tal om något annat.
På tal om något annat. Men,
tror du att det kommer vara mycket AI på Almedalen?
Jag tror att det kommer vara jättemycket AI i Almedalen.
Ja, okej.
Okay. Ja, och apropå AI.
Ja. Uff. Let's go, let's go.
Så har jag ju läst påvens AI encyklika. Har du hört talas om den?
Ja, det har jag verkligen. Och han har varit så viral de senaste dagarna för sina tweets.
Ja. Vad har du hört då?
Jag har inte hört någonting.
Nej. För, men du sa att han var viral.
Han var jätteviral. Alla har ju retweetat de här tweetsen han har skrivit om mänsklighet. Men vad det är att vara människa.
Mm. Nej, men påven har ju släppt den här, det här dokumentet som heter någonting, som är en encyklika. Vet du vad en encyklika är?
Nej, men det låter ju som encyklopedi.
Nej, men det encyklika är liksom ett dokument som kommer från, liksom, påven själv tar initiativ till, om jag förstått det här rätt. Det är inte dogm, det vill säga det är inte så katolsk lag eller så. Eller, utan det här, det kan, men det är ett, liksom, det är ett genomtänkt sätt att tänka kring en viss företeelse som bottnar i, liksom, katolicismens grunddoktrin, eller vad det heter, grundläror. Och han, den här nuvarande påven då, som heter Leo den 14, han sa ju redan när han tillträdde att han såg AI som en av de viktigaste frågorna för de närmaste, liksom, decennierna och för mänskligheten.
Katolska kyrkans Karin Pettersson.
Verkligen. Och han, det, han tog också namnet Leo för att han liksom är inspirerad av, eller liksom ville göra själv en koppling till den förra Leo, som var Leo den 13. Och han var påve i slutet av 1800-talet. Mm. Och han gav ut en annan encyklika som hette Rerum Novarum. Och den behandlade det som man kallar, brukar kalla förut, den sociala frågan. Yeah. Det vill säga vad som hände med människor i, liksom, industrialismen. Och sena 1800-talet var ju, liksom, industrialism, den industriella revolutionens peak, kan man säga. Om man tänker på Marx dog ju 1883, kommunistiska manifestet kom 1848, Friedrich Engels, alltså Marx, liksom, parhäst, skrev sin viktiga bok The Condition of the Working Class in England 1844. Så, liksom, det sena 1800-talet var den här sociala frågan, liksom, industriella revolutionens påverkan på människors liv, deras relationer, rättvisa, liksom, pengar, makt, allt det här var ju, liksom, de stora, stora frågorna under hela den sena delen av det århundradet. Och i den här encyklikan som kom då 1891, då är den här påven, förra Leo, väldigt, väldigt kritisk till hur, liksom, människan försvinner. Mm. Och jag tänker att det är så intressant att tänka på, liksom, den industriella revolutionen som var då och som ledde till alla de här stora omvälvningarna, sociala omvälvningarna, politiska omvälvningarna, och hur lång tid det tog, liksom, innan det verkligen innan, liksom, politiken hann i kapp, eller innan man såg, liksom, vad det var som hände egentligen. För det var ju, idag pratar vi om, liksom, att, ja, men samhället förändras himla snabbt, men den industriella revolutionen innebar ju en otrolig transformation på så kort tid, med, du vet, infrastruktur som byggs ut, tåg, liksom, nätverk över hela Europa, en extrem urbanisering på kort tid, människor som verkligen lämnar sitt gamla sätt att leva, sociala strukturer som helt slås sönder, en jättesnabb urbanisering, allt det här. Och då kommer då den här encyklikan och är väldigt, väldigt kritisk till hur människor behandlas då som slavar eller sugs ut i den här av kapitalismen, helt enkelt. Och sen är ju, jag menar, det är ju den katolska kyrkan, så de är ju inte socialister direkt. Nej. Utan de förespråkar någon slags mer, de försvarar verkligen äganderätten, men de försvarar också då människans värdighet, rätt till värdighet inom det här ekonomiska systemet. Och den encyklikan har också använts av mer, liksom, vänsterlutande katoliker under hela 1900-talet, som att så här, det här är också ett sätt, det här är en kritik som finns mot kapitalismen inom den katolska kyrkan. Och jag tycker att det är bara intressant när man tittar på den här encyklikan som kommer nu, därför att jag tror man måste, det är ett otroligt intressant dokument.
För att, vad är, liksom,
det påven säger, han säger massa saker, men två saker som jag tänker på. Och det ena är att han verkligen vänder sig emot den här idén som är så, som jag skriver faktiskt om mycket i min bok, den här, liksom, känslan av att det inte går att påverka den här utvecklingen. Mm. Den här känslan av att vi är i händerna på krafter som vi inte kan kontrollera. AI-revolutionen är här. Det är lite som liksom, när globaliseringen kom på 90-talet. Vi kan inte forma den, vi kan inte påverka den. Vi måste bara liksom, leva med det här. Och de här tekniksprången är i händerna på de här få företagen, och det är bara så det är. Det är nästan en slags känsla av att vara i händerna på liksom en högre makter som människan inte rår på. Och det här säger då, det här är han väldigt liksom...
Och det har också katolska kyrkan ett egenintresse av att säga att det här är inte en högre makt. Nej, men det finns bara en.
Ja, men exakt. Och jag tänker nästan, makt. Det är liksom det som är min poäng lite grann, att det är nästan som att jag tror det som gör att han kan vara så tydlig i sitt avståndstagande av den synen är ju att det är en slags avgudadyrkan, nästan den här teknikfatalismen som vi lever med. Att när man inte tror att vi kan påverka någonting, så är det ju som att vi tillmäter den här teknologin en kraft som är liksom bortom vårt förstånd, bortom vår påverkan. Vi som människor, demokratin har ingenting, liksom, kan inte göra någonting. Det är väldigt uppgivet, väldigt fatalistiskt. Och eftersom han då, precis som du säger, tror att den högsta makten finns någon annanstans,
att det är Gud,
att den är Gud, så vill han inte tillmäta, han kan liksom acceptera inte att vi tillmäter tekniken den makten, eller man ska säga. Så det är ju liksom,
och vad har han för liksom, har han något?
Nej, men han försvarar, jag skulle säga att han försvarar ett, han försvarar liksom statens roll. Så det är ett väldigt tydligt försvar för liksom, den politiska dimensionen. Statens roll, han tror på liksom en mer kraftfull interventionism från politiskt håll för demokratin, skulle jag säga. Och sen liksom är det inte detaljerat vilken typ av liksom demokratiskt system det ska vara. Men att människan kan forma. Staten måste gå in och reglera. Vi kan inte lämna det här till de här få företagen. För då kommer människans värdighet att liksom, åsidosättas. Så att det är väldigt intressant, tycker jag, argumentation. Och jag tycker att det som är så liksom hemskt på något sätt, för att jag är ganska så anti-religion. Och jag tycker att det är fruktansvärt att vi har liksom ett samtal, eller en brist på samtal om de här frågorna, där det ska vara liksom den katolska fucking kyrkan som kommer med ett slags både försvar av människans värdighet, ett försvar för liksom, vår möjlighet att forma det här, ett försvar för liksom, ja, att ett försvar för ett annat synsätt, liksom en annan relation mellan människa och teknik, och att inte några andra politiska krafter förmår formulera det på det sättet.
Det är också en sån himla bra PR-mässig grej, att det är påven som gör det. Alltså, jag förstår vad du menar att man är så, men det finns ju ändå en massa, alltså inte en någon så här, det känns inte som att det finns en jättestor så samlad kraft, men det finns ju ändå så mycket kritik mot AI och men det är bara, ingen har ju samma PR-värde som påven. Nej. Och det är bara extra kul.
Ja, det är extra kul.
Alltså, ens bryr sig om AI.
Ja.
Alltså, det är bara så en perfekt viral grej också.
Ja, det är det. Ja.
Men tror du att du kommer ha någon reell inverkan?
Reell inverkan?
Alltså, har någon politisk kraft?
Alltså, det är en väl argumenterad skrift. Det finns ändå många katoliker runt om i världen. Jag tror att liksom poängen med den här skriften, och som man kan jämföra då med den här poängen med den här förra Rerum Novarum, som kom i slutet på 1800-talet. Det gick ju inte att se på en gång vad den skulle få för... Nej. Verkningar eller för betydelse. Men om man tänker på att den skriften influerade katolska tänkare till vänster under kanske hela 1900-talet, att liksom verkligen engagera sig i den sociala frågan då, och liksom ha en analysram för det, så kan man ju tänka sig att den här att den här skriften också kommer fungera som en slags referenspunkt av många liksom. Men jag tror säkert att den kommer bli betydelsefull, och framförallt tycker jag är intressant det här perspektivet som jag uppfattar att han har. För det är inte så en väldigt teknikfientlig syn, utan det är verkligen så här, den här tekniken är här, den kan göra fantastiska saker, men den innebär liksom stora risker, bla bla bla. Men framförallt det här perspektivet att vi står i början av, eller kanske mitt i, en enorm omvälvning. Mm. Och att vi måste liksom ta oss an den för att tänka igenom vad den innebär. Och framförallt, var är människan i den här utvecklingen? För det är ju hans roll och liksom hans stora fråga. Och sen är det en annan...
Så det kommer bli en sommar av att svenska katolska kulturskribenter skriver texter mot AI helt enkelt?
Ja, det tror jag. Men, och det kommer bli den sommaren. Men den större frågan är ju så, om 20 år, om 30 år, har det här, har vi fått en mer sofistikerad diskussion? Och framförallt tror jag, om man tänker på att den här förra skriften kom 1891. Det är bara 20 år, sen kommer liksom den ryska revolutionen. Mm. Sen kommer det liksom den riktiga reaktionen, kan man säga, mot den industriella revolutionen, den politiska reaktionen. Så att jag tror också man kan tänka så här, vi är i ett skede nu där mycket kommer förändras. Det går inte att veta hur relationen mellan liksom arbete och kapital, mellan människa och stat, mellan liksom oligarker och oss andra kommer, vart det kommer ta vägen. Nej. Men man kan se att det kommer leda till enorma spänningar och enorma konflikter. Och man kan ju också läsa den här skriften verkligen som en uppmaning till liksom politiker och kanske också då de här techgubbarna, att liksom, händer ingenting så kan vi vänta oss en enorm backlash liksom. En som vi såg också mot den förra gången, om du förstår vad jag menar.
Ja.
Ja, och det är spännande bara.
Verkligen, och det är kul att han bryr sig.
Det är kul att han bryr sig. Och sen är det ju också... Nej, men sen är han ju, så det är ena saken är att han
och
menar
att han bad ju om ursäkt för slaveriet han var.
Ja, han gör ju det.
Jag bara tycker det, man bara poppar upp lite här och var, ja. Sen man sa, kul att du bryr dig.
Kul att du bryr dig. Ja. Ja, men spännande,
men
tycker jag.
Defund the church.
Ja, det är för deppigt att liksom.
Nej, men det är hemskt.
Den här strukturen av liksom våldtäktsmän, barnvåldtäktsmän. Men det är också så katolska kyrkan är ju inte, det är också kul att de ska vara så moraliskt.
Jo, fast det är också så, det som är dåligt är att det är ju grunden är ett dåligt argument, för det finns ju inte en annan högre makt. Förstår du?
Alltså, nej, nej.
Så det bara är så.
Nej, men det är det,
det är
jag
också
menar.
Så jobbigt att det är det man har att vända sig
till. Nej, men
till.
Det är det jag, ja, det är exakt det jag menar. Kan vi inte hitta ett annat sätt att försvara liksom människans inneboende värdighet, nej, och egenvärde med?
Nej, precis. För mig känns det som om det är AI eller Gud, det kvittar för mig.
Nej.
Alltså för mig är de så två ondskefulla grejer som tar ut varandra.
En av de viktiga och mest citerade meningarna då i den här encyklikan är ju då AI system, alltså han säger då skillnaden mellan människa och maskin och liksom,
ja, så spännande.
Han säger AI systems merely imitate certain functions of human intelligence. They do not undergo experiences, do not possess a body, do not feel joy or pain, do not mature. Their power remains entirely tied to data processing. Och han säger också att de har, liksom, maskinen har ingen förståelse för sitt ansvar liksom, eller för konsekvens.
Nej, men det är kul
och det här tror jag verkligen.
Ja, men jag tror det också, men jag tycker att det är så kul. Jag tycker att överallt så är det en sån konst, när man diskuterar skillnad mellan maskin och människa överallt, så är man ju hela tiden, nu sa han ju kropp där, men
jag
annars
vet.
Är det ju så, ansvar, glädje, själ, men den stora skillnaden är ju kroppen.
Jag vet.
Men att det är liksom också att vi har en sån dualistisk syn på människan som är en sån total uppdelning mellan kropp och tanke, att kroppen inte ens är ett bra argument mot varför AI inte är människa.
Och därför tycker jag var så himla fint att det ordet var med här.
Ja. Det var så kul att den mänskliga erfarenheten också, nästan så mycket också i all kulturdebatt och sånt, att den mänskliga erfarenheten inte alls verkar vara en fysisk erfarenhet.
Exakt.
När vi pratar om AI.
Exakt.
Fast men jag menar, det kan ju också stämma in, som du säger. Det är ju kanske därför också det religiösa argumentet inte håller hela vägen. För då är Nej. Ju också, själen är ju så viktig. Men om man är typ marxist eller sådär, så är ju den... Eller bara alltså jag tänker också om man är feminist.
Exakt,
eller typ liksom,
exakt. Nej, men, och det...
Allt från Husserl till Sara med, det är ju verkligen så, ja, men den mänskliga erfarenheten är en fysisk erfarenhet. Ja, liksom, och som ja. Också formar oss och våra erfarenheter och hur vi rör oss genom världen och typ hur våra liv blir. Och liksom.
Ja, men precis. För att jag tänker också, om man, det är liksom förståelsen av vad, ja, men som du säger, vad det mänskliga är, vad mänsklig... Liksom hur man, vad man överhuvudtaget definierar som intelligens. Kroppen har ju sin egen... Alltså, hjärnan är en del av kroppen.
Ja, men också med sin intelligens, men också sin egen
och det,
typ.
Och det som informerar vårt tänkande är ju det som kommer att vara en biologisk varelse i världen.
Typ, alltså bara tillbaka till att så här, livet ska ta slut, vi har ont, vår kropp bryts ner, vi blir utsatta för våld, vi blir utsatta för rasism, bla, bla, bla. Allt det är ju... vad det är att vara människa.
Exakt. Och det var därför var det fint att den
att han sa body.
Att han sa the body.
Vill du göra sån här
do not mature, do not feel. Ja, jag tycker det är fint. Det är liksom they do not undergo experiences.
Nej.
Och det är ju precis det vi säger. Men det är bara deppigt att den här jävla varför kan vi inte ha kan inte någon
annan
säga det
här?
Också,
det är på ett sätt så undergo experience. Det märker man ju när man tränar en AI på någonting.
Ja, men inte en kroppslig erfarenhet.
Nej, inte en kroppslig erfarenhet. Men jag menar, det är det som är så, det är ju så, det är så intressant att börja tänka på vilka erfarenheter är unikt mänskliga och typ att det är kanske just då det är kroppsfunktionerna. Kropp. Liksom.
Ja. Nej, men jag tänkte också då på när jag läste den här och diskussionen om liksom när han påven då försöker definiera vad är skillnaden mellan människan och maskinen, att det, jag tänkte tillbaka på de här diskussionerna som var som man hör ibland från de här tech-extremisterna. Har du hört det här uttrycket som är speciesism?
Nej. Vad är det?
Nej, men det är de som försvarar maskinen, att maskin, det inte är någon skillnad mellan människa och maskin. De är ju så, det är en jävla speciesist. Du, det är som att typ så här, vara rasist.
Ja, att man liksom ser ner på maskin.
Att du ser ner på maskinen, att du vill sätta människan före maskinen. Och att då är du en helt sinnessjuk liksom, typ av rasist mot maskiner.
Man mot maskinerna.
Speciesist. Jag kommer väl komma ut som speciesist.
Jag är typ alltid så besatt av religiösas bild av deras högre makt. Och nu känner jag också att jag är så intresserad av alla techmänniskors bild av alltså vad är det, hur ser deras när de så här, när de så här sluter ögonen och föreställer sig, för det går ju typ inte att föreställa saker utan en fysisk gestalt. Nej. Eller du vet, då kanske man tänker på det som en dimma eller vad som helst. Hur är den AIs fysiska gestalt för dem? Eller vad är symbol, eller liksom, vad är bilden?
Vad ser de framför?
Jag ser dem framför sig. Jag vill vara så
en jättesnygg tjej, en jättesnygg
datortjej. Jag tror att de är så här, en fyrkantig gubbe med snälla ögon
och långt skägg. Som sitter på ett moln.
Nej, typ verkligen så en robot som bara oj, typ. Ja, det är så roligt.
Ja, det är så roligt.
Men en maskin will never have pussy juice. Och det är allt jag kan säga till dig, Karin.
Ja, säg inte det. De kommer liksom...
Ja, kanske om 150 år. Men jag tänker hur robotarna är. De är ju så långt ifrån att kunna föreställa en mänsklig kropp.
Mm.
Men det är klart att man kanske... Ja, men kanske om så här 1000 år man kan göra typ så en kropp som verkligen är som en biologisk mänsklig kropp. Då är det ju mer så här, oj, vad är skillnaden?
Mm.
Särskilt nu också tänker jag med all IVF och surrogatmödraskap. Och det är typ, om man börjar tänka på typ så, ja, men, åh, det är att man har blivit född. Alltså det alltid luckras upp också.
Mm. Vi får se.
Nej, vi kommer inte få se det. Vi kommer ju vara döda då, tyvärr.
Du är ju mycket yngre än mig, så du kommer få se lite mer.
Inte mycket mer, tror jag.
Beror lite på om du liksom...
Plus jag kan ju dö när som helst.
Ja,
ålder är ju inte en garanti för att man inte dör först.
Okej.
Okay. Det är ju en tröst.
Att det är du som får begrava mig.
Nej, men sluta! Säg inte så.
Nej.
Why are you saying so? Tusen tack för detta, min vän.
Var det här liksom en bra sommaravslutning?
Ja, vet du vad? Det var en gottepåse.
Det var lite av en gottepåse.
Såg du Centerpartiets reklam på Mors dag?
Jag såg den för att du visade den för
mig. Jag skickade
den
till dig. Ja. Som var bild på den där vibratorn som SVT gjorde jättemycket reklam för några år sedan. Den där sugproppsvibratorn. Och så såg typ...
Vad heter de? Satisfyer?
Ja, men jag kommer inte ihåg. Vad är namnet?
Det är en sån med att den blåser lite.
Jag tror den suger.
Ja, suger. Mm.
Ja. Och då stod det för mamma komma på Mors dag. Men varför det? Gud, de är så kåta. Verkligen mitt parti.
Det är så jobbigt med valrörelse.
Jag vet.
Det är verkligen det.
Jag vet.
Ja. Vad vill du ha för rapportering från mig i Almedalen?
Jag vill veta mer om sexspåret med Centerpartiet. Okay. Det är jag så intresserad av.
Du vet att vi får så många frågor och meddelanden som är så här, ni måste, eller de skickar till mig så säger de så här, Karin, du måste säga till Tone att sluta göra reklam för Centerpartiet. Folk fattar inte att hon inte menar det.
Eller menar
folk
vad?
Nej, men att du inte liksom, du kommer inte rösta på Centerpartiet.
Jag vet inte vad jag ska rösta på, precis som du inte vet vad du ska rösta
jag
på.
Jag vet ju vad jag inte ska rösta på.
Okej, för
och
så
det
här
är Centerpartiet.
Jag, anledningen till att jag pratar så mycket om Centerpartiet det är att jag tycker att de partierna som borde ha pratat om vissa grejer inte har gjort det, och då måste man ju säga sig om efter andra alternativ.
Jo, och då hittar du Centerpartiet.
Vilket, vad tycker du är bättre med Sverigedemokraterna?
Nej, det tycker jag inte.
Exakt.
Nej, och det är de två du står i vägen mellan.
Nej,
nu.
Jag bara menar, det är inte som att det är liksom ett, det är inte som att det, jag är så här, Sverigedemokraterna, utan det är ju ett parti med så mycket liberala värderingar som vill se om bland annat småföretagare som jag är, och att mamma ska få komma, vilket också borde engagera dig, eftersom du är mamma. Åh, kommer du efter det här inspelningen av det här avsnittet, känner du fortfarande att du kommer sakna mig?
Ja. Ja, det kommer jag.
Yippie! Vi hörs ju.
Och du mig?
Ja, absolut. Men jag var ju mer excited över vår paus än vad du var.
Ja.
Men jag vet ju att vi ses privat ändå.
Mm.
Förutom de 7 veckorna du ska vara på Gotland utan BH.
Mm.
Och jag ska ha min klänning från Net-a-Porter Paris.
Mm. Mm.
Så jävla härligt.
Så jävla härligt.
Men, och vi ses ju i vår sommaravsnitt.
Ja, det gör vi
och de
verkligen.
Kommer väl i juli?
De kommer när de kommer.
Okay.
Precis som
precis som
Centerpartiets
mammor. Alla mammor.
Ja.
Okej, okay, puss okay, och kram.
Vän.
Puss och glad sommar.
Hej då.
Hej då.
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lotta Folker.